Ja, more money, more problems pratar ju The Notorious B.I.G. och Puff Daddy eller P. Diddy om. P. Diddy har ju helt andra problem än pengar nu, men pengar är i alla fall ämnet för dagen. Pengar, ekonomi och hur andlighet relaterar till det ämnet eller de ämnena. Grovt skulle jag säga att ekonomi är ju, även om man kan vinna Nobelpris i det, så är det inte likt fysik eller någon annan vetenskap. Eftersom det inte är en riktig vetenskap på det sättet. Så som jag ser i alla fall och så som jag tror många andra ser på det också. Nu har det blivit så att man kan få Nobelpris i alla fall, men det är väl en, det är ett tillägg från tidigare Nobelprisen då. Och en anledning till det då är för att det är så djupt politiskt, helt enkelt. Jag brukar försöka undvika att prata om politik på här, men här är det ofrånkomligt att åtminstone nämna det, för det är en stor anledning till den skillnad det är på hur man ser på ekonomi och hur ekonomin i ett samhälle ska skötas. Jag kommer inte gå in så himla mycket på det, men bara nämna det. Det finns ju höger- och vänsterpolitik helt enkelt. Och det är bara den här klassiska klyftan. Det finns en högerförfattare som heter Thomas Sowell, Sowell, hon uttalar sig, S-O-W-E-L-L, som skrivit A Conflict of Visions, bland annat massa böcker han har skrivit. Jag har läst faktiskt en hel del av honom och tycker han är väldigt intressant. Han är typisk höger, typisk traditionell, och han är ju för den här marknadsekonomin då, som Milton Friedman och andra personer pratar om. Milton Friedman är en av de här Nobelpristagarna. Han var mentor, tror jag, till Thomas Sowell också. Thomas Sowell kommer dock från en marxistisk bakgrund där, som är då vänster mer då. Och i mer modern tid så har vi ju författare som Thomas, en annan Thomas då, Piketty, en fransman tror jag när, som har skrivit den här Capital and Ideology. Marknadsekonomin pratar ju om att ja, men vi ska ha bara staten ska inte inverka och vi sänker skatterna och då kommer det sköta sig själv, ungefär självreglera den osynliga handen, medan någon som Thomas Piketty då och många på vänstersidan menar att inte funkar, det funkar inte ungefär, utan det behövs interventioner, annars så kommer rikedom att ansamlas som det har gjort genom historien i vissa grupperingar och sådär. Så det, och vad är sant och vad är falskt, det är svårt att bevisa de sakerna. Man kan prata om historiska händelser och hur saker fungerar och sådär, men man kan inte göra randomiserade kontrollerade experiment heller med ekonomi. Vi kan bara titta på vad som händer när man provar olika saker. Inte superintressant det här, tror jag, för den som är intresserad av andlighet. Men det är bara, min poäng är att det handlar om värderingar, precis som Thomas Sowell skriver i boken A Conflict of Visions. Det handlar i slutändan inte riktigt ens om så här, vad är objektivt sant, som jag ser, även om det såklart är en del av diskussionen. Men framförallt så handlar det väldigt mycket om ens värderingar bara. Och värderingar är inte objektiva, utan de är subjektiva. Så samtidigt som man pratar om det som objektiva saker då, när man pratar om ekonomi, det är bäst att sänka skatterna eller det är bättre att höja dem och sådär. Okej. Ganska tråkigt tycker jag, de grejerna, eller det är annat än intressant som en kontext då för hur man kan tänka kring ekonomi i allmänhet bara. Varför personer har olika åsikter och det är lite som kost, tycker jag. När man gräver sig ner i det ämnet så kommer man, det är svårt att hitta sanning helt enkelt. Någon sån här supersanning, utan det skiljer sig åt. Och i slutändan om det blir värderingar, ja, vad pratar vi om då? Då pratar vi om värderingar och då pratar vi inte om objektiva saker, fakta. Och så man kan egentligen bara säga, jag tycker inte som du, så här tycker jag. Och så är det inte så mycket mer att säga om det i många sådana diskussioner som jag ser det. Men för oss då som människor så är ju ekonomi och pengar, inte minst. Jag kommer osökt att tänka på de här, vad heter det, de här som hjälper människor som är i ekonomisk knipa. ja, men typ som arga snickaren, fast de kommer och hjälper människor som har pengaproblem. Och det är ju på grund av då olika saker då, att man inte har en inte växt upp med sätt att hantera pengar, eller att man har olika omständigheter som orsakat det, vad man nu vill tro på det. Eller om man ska prata andlighet, karma eller sådana saker som gör att vi hamnar i de utmaningarna. Pengar är ju, vare sig man tycker om det eller inte tycker om det, någonting vi behöver ha en relation till. Och den relationen, likt alla viktiga relationer i våra liv, tenderar att inbegripa vissa problem. Nästan alla har, jag kan prata för mig själv i alla fall, nästan att jag har triggers kring ekonomi, kring pengar, kring ja, men att jag kan känna avundsjuka, jag kan känna irritation och sådana saker kring, ja men, pengar bara. Det är någon, det är någonting vi inte kan strunta i, precis som vi inte kan strunta i andra människor omkring oss eller viktiga personer i våra liv. Så pengar är någonting vi måste relatera till. Och frågan är hur man gör det. Jag lyssnade häromdagen på Richard Rudd, en kille som håller på med det som, vad som kallas för Gene Keys. Det är ingenting jag är expert på, men han pratar om The Prosperity Pearl bland annat. Och The Prosperity Pearl är en typ av en pärla då inom Gene Keys som, ja, vad ska man säga, handlar om prosperity helt enkelt. Och vi kan, genom att då, menar han, han pratar om att leva sitt liv ungefär på ett positivt sätt, leva, göra saker, hitta saker som vi tycker om att göra. Och vad han sa som jag ändå gillade var att många av oss kommer inte kunna tjäna vårt uppehälle på det vi tycker är roligast att göra. Vissa kan göra det. Vissa personer kan tjäna sitt uppehälle genom att göra det de älskar att göra. Men det är väldigt få. Och det blir också en helt annan grej om man tar YouTube till exempel. Människor som håller på med YouTube och kanske börjar med det som en fritidssyssla. Lite likt som mig själv. Sen om de börjar få en inkomst på det, eller att de börjar behöva tjäna pengar eller sluta på sitt jobb, då är det helt plötsligt en annan sak också. Då är det någonting de behöver relatera till på ett annat sätt, och inte som någonting som någon bara gör. Jag kommer att tänka på några barn som barn som ritade. De ritar, gör saker naturligt bara som de tycker är kul. Och sen så börjar man ge dem pengar för att de ritar teckningarna. Och då slutar de rita teckningarna. För det blev att de började rita det för att få pengar då. Och det tog bort den naturliga kreativiteten, det naturliga uttrycket. Så det hindrade det. Och jag tror man testade att göra det omvänt för att, så det här var inte bra att få barn att sluta och rita såklart. Men det var några som testade att göra det, tror jag, med barn som var på. Och tror att de spelade så här landhockey eller någonting, det var USA, och det störde trafiken där och det var bilar som skadades och sånt där. Och då började någon att ge dem pengar för att spela där. Så samma teknik, samma psykologiska mekanism då, så ger de pengar för att spela landhockey. Totalt kontraintuitivt kan man tycka att då borde de spela mer, men vad som hände var att de började göra det för att få pengar, och sen när de inte fick pengar så ville de inte göra det längre. Man dödade den lusten helt enkelt. Så man skulle, det är lätt att tänka att jag vill göra det, jag vill få pengar för att göra det jag älskar. Men det är inte helt enkelt. Som Richard Rudd sa, så kan det vara så att det bästa, och jag menar, vi har inte, det är inte upp till oss heller nödvändigtvis, utan den lotten vi fått i livet kan vara att vi gör saker vid sidan om. Vi kanske spelar gitarr eller gör någonting kreativt eller läser böcker eller vad det nu är för någonting som får vår själ att sjunga vid sidan om ett förvärvsarbete, som man säger, eller vid sidan om ett jobb eller vid sidan om någonting. som gör att vi kan försörja oss då, som man behöver göra, men de flesta behöver göra på olika sätt. Medan för en del så kan det såklart vara så att de hittar någonting som de kan tjäna sitt uppehälle på. Men de behöver ju fortfarande relatera till pengar, så att man kommer aldrig ifrån det. Jag minns en kompis som sa till mig att han hade en pappa då som tjänade väldigt mycket pengar. Och han hade noterat hur orolig han blev ju mer pengar han tjänade. Så det är en sån otroligt knepig grej. Det är inte så enkelt som att man bara har pengar så oroar man sig inte för det. Om man inte har pengar så är man orolig. Det är en otroligt komplex sak, och en del psykologisk forskning visar ju att i genomsnitt så avtar oron vid en viss inkomstnivå för människor, som vad det nu var, x antal tusen i månaden som människor har. Då ser man en generell minskning, men det är på genomsnittsmänniskan. Det gäller inte för dig eller för någon du känner, utan det är bara genomsnittsmänniskan. Men det är så forskning fungerar generellt. Och sen såg man inga effekter på ökad inkomst då. Men lever man på existensminimum så är definitivt pengar någonting som oroar och som kan skapa problem. Så det är ju det här, man behöver en viss typ av ekonomi för att fungera i samhället på ett sätt som är skönt ungefär för en själv. Det kan vara väldigt lite och kan skilja sig för olika människor, men att det är ändå någonting vi måste förhålla oss till. När jag tänker på andliga personer då, eftersom jag pratar om andlighet här, så är ju mönstret, som jag ser i alla fall bakåt i tid, väldigt tydligt. Om vi tar någon som Moder Teresa eller någon annan av de här Teresorna, Moder Teresa, Teresa av Avila, Teresa av Lisieux eller Teresa av Jesusbarnet, som heter på svenska. Bilden jag har, som jag la upp på YouTube på som en thumbnail, var ju på, jag gjorde någon AI-bild med där Jesus står. Jag sa att AI skulle göra en bild med Jesus där han skriker på månglarna då, som, och välter borda som han gör i Bibeln, och samtidigt slänger upp pengar i luften. Han var ju emot då de som lånade ut pengar på kyrkans territorium. Likt Teresa, Moder Teresa, likt Teresa av Lisieux och Teresa av Avila, så både föddes Jesus in i fattigdom och levde i fattigdom och dog i fattigdom och valde det också. Samma sak med Mohammed, samma sak med, inte samma sak med Buddha. Buddha föddes ju in i rikedom men valde att lämna det och leva ett asketiskt liv till en början, men i alla fall utan pengar. Om man tar någon som Ramana Maharshi, den här indiska gurun, så han var inte rik heller, men jag tror han kom från en relativt rik familj faktiskt. Och vad han gjorde, men han hade kanske inte så mycket pengar själv, han var väldigt ung när han fick sitt uppvaknande. Vad han gjorde var att han åkte till Arunachal och ett berg i Indien där han levde hela sitt liv efter det. Han tog sina ägodelar, jag tror han tog mest av sina kläder också, och slängde i en flod. Så ska man kanske inte göra, men om man skrapar ner dem. Men bara den handlingen säger någonting. Efter det så hade han inga ägodelar. Och det finns någonting med både minimalism som ger ett lugn, men också att inte ha någonting. För att vilja ha och avstå från, som de säger inom buddhismen, är båda roten till lidande. Så att begäret efter pengar skapar ju lidande såklart. Och hur ska vi förhålla oss till det då? Det är ju det som är frågan. För vi lever i ett samhälle där man ändå behöver pengar. Men att många av oss skulle nog vilja så här tänka att ja, men jag vill inte behöva tänka på pengar. Det är så man vill ha det, tänker jag i alla fall. Jag vill inte behöva tänka på pengar, för det är en jobbig grej. Men det är någonting vi behöver relatera till. Och så jag tänker prata om det nu. Hur ska vi relatera till pengar? en grej, ett sätt att se på det är ju att det finns trauman och eller psykologiska skador eller oro och sådant kring pengar, och det finns ju olika sätt att jobba med det. Man kan använda Byron Katies metod till exempel med att ställa frågor, typ man får tanken jag borde ha mer pengar exempelvis, eller den här jag borde få mer i lön, eller någon av de här borde-frågorna. Och om det är så att vi tänker så, tror så är vi ju i motsatsförhållande till hur världen faktiskt är, och alla sätt varpå vi är emot hur världen är, alltså vad är i motstånd eller motsatsförhållande till hur saker är. Om det är sol och vi inte tycker om sol så blir det jobbigt för oss. Om det regnar och vi inte tycker om regn, eller vi vill att det ska vara något annat, så orsakar det lidande. Det är ett onödigt lidande då. Eftersom om vi skulle kunna acceptera det så skulle vi inte lida. Alla motsatspar som vi har, all dualism eller allt, när vi inte vill, när vi är i krig med hur det är ungefär, skapar ju lidande. Så det är en väg såklart, bara en så här grej man kan göra kring pengar. Att ställa sig frågor, inquire into, ställa sig frågan, borde det vara så? Är det verkligen sant att jag borde ha mer pengar till exempel? Är det sant att min ekonomi borde vara annorlunda? Hur kan jag veta att det är sant? Är det verkligen 100% sant? Det är de frågorna som Byron Katie ber oss att ställa. Och sen man kan bara söka på Byron Katie The Work så kommer det upp. Busting Loose from the Money Game, kommer jag ihåg var en bok jag läste för många år sedan också. Kommer inte ihåg vad författaren heter nu, men det är också ett sätt att bara, där skulle man i princip djupdyka in i känslor. Känslor av att inte ha till exempel. Dyka djupt in i det och se vad det är för någonting som kommer där. Vad finns det för någonting där? Bara göra det om och om igen. Jag har en vän som gjort så med väldigt mycket saker under väldigt lång tid. Gått rakt in i alla triggers kring allt och bara djupdykt, bland annat kring pengar då och ekonomi. Och han menar i alla fall på att han blev fri genom det. Att helt enkelt möta de rädslorna, de triggers som uppstår kring det, och göra det om och om igen och träna bort dem ungefär, exponera bort dem om man ska prata så här modern psykoterapi. Och sen bli fri då, fri att kunna agera utan rädslor då. För det är ju rädslorna och oron då som drar ner oss och skapar lidande. Det är lidande i sig. Så pengar. Pengar. Vad ska vi göra? Det är en jättesvår fråga, tycker jag. Hur ska man förhålla sig till det? I mitt sinne i alla fall, så vad jag tänker är att fokuset ska inte vara det, utan likt det inte ska vara någonting annat heller, utan relationen som vi bör vara intresserade av är inte vår relation till pengar, annat än att i det att vi kan undersöka det såklart. Vi kan jobba med det, som man säger, med triggers, med Byron Katie, med andra typer av metoder där vi kan se på vilka sätt vi har ärvt det genom generationer, eller vår egen biologi skapat vårt sätt att förhålla oss till pengar, eller träna om. Det finns ju så här praktiska grejer, så här, börja spara lite grann till exempel. Men den relationen som är den viktiga, och det som vi ser i de andliga traditionerna som de pratar om, är ju relationen, ja men, till Gud då, eller till oss själva om man så vill, eller till det större. Och att alla andra relationer, pengar precis som andra människor, precis som vårt, vad vi gör på dagarna inordnas under den övergripande relationen, eller om man ska uttrycka det, under den det paraplyt. Så det vi behöver göra är att komma in i vårt eget flöde bara. Att hitta oss själva. Så det är svaret på allting. Kanske inte så roligt eller intressant. Men det är ju det som är svaret. Och sen tycker jag det är intressant med att titta på de historiska figurerna som då, som jag nämnde, de här olika Teresorna och Therese, hette väl henne för sig. Titta på Buddha, Jesus, Mohammed, ta alla sådana här zenmästare genom åren. Alla som levt klosterliv, där är det att de tar ett löfte av till och med att leva i fattigdom. Det är en del av den andliga vägen för dem. Jag menar inte att det är så vi bör eller ska leva. Jag bara säger att det är ett återkommande tema. Ett liv i rikedom är aldrig i princip, väldigt sällan i alla fall, någonting som är återkommande i de andliga berättelserna. Om vi tar The Hero's Journey med, som Joseph Campbell brukade skriva om. Det var inte längre, men Hjältens resa handlar aldrig om att bli rik. Alltså monetärt med pengar. Det handlar ju om att såklart få en inre typ av rikedom, såklart. Att vi hittar oss själva. Det är resan. Men för många är det då att ge upp allting. Ge upp idéer om vem man ska vara, ge upp idéer om vad man ska bli, vad man ska få, och även ge upp idéer om pengar, hur mycket pengar man ska ha eller hur lite pengar vad som man ska ha eller vad som är lagom eller något sådant. Och mer då satsa på det som är sant för en själv, helt enkelt. Om det är då att bli en entreprenör, och en entreprenör som tjänar mycket pengar då, så är ju det ens livslinje. Det är det ens, om det ens är ens själssång, och så är det för en del. Men om det inte är det, så är det inte optimalt då att gå och stressa över att man inte har pengar. Men det, gör man det, så är det uppenbart ens livslinje också då. Att göra det. Att på något sätt vara i den här relationen till pengar som är oskön då. Jag minns Jim Carrey, den här, ja, alla vet vem det är, men komikern Jim Carrey, han höll på mycket med manifestering och sånt redan som ung, och manifesterade cyklar och olika grejer. Och sen hade han även skrivit ner på någon lapp att innan han fyller x många år så ska han bli kändis. Han ska ha fått 10 miljoner för en filmroll, och han ska ha, ja, alla de här grejerna. Sen fick han det. Han landade i den här Ace Ventura Pet Detective och blev superkändis över en natt ungefär. Och sen gjorde han alla de här Dum och Dummar och så vidare. Och blev ju direkt ekonomiskt oberoende. Han blev superkändis. Den största komikern i världen blev han. Åtminstone under i sin prime då, under sin storhetstid. Och vad han har sagt efteråt, för han har också gått igenom ett andligt uppvaknande. Och vad han menar var att han önskade att alla kunde få det. Att alla kunde få uppleva det här. Att få all den här då ekonomiska rikedomen. Även bli kändisar och så. För att se att det ger inte den här slutgiltiga friden. Men det var bra för honom att inse det på den vägen. Det var bra för honom att se att okej, jag fick allt det här som jag drömde om. Allting som jag tänkte i mitt huvud att jag ville ha, fick jag. Det kom till mig, jag manifesterade. Och det här är också en sån grej som jag tycker är intressant med manifestering. Eftersom att manifestering är ju nästan alltid vad det lilla sinnet tänker att det vill ha, det narrativa självet, det här jaget som vi försöker gå bortom, som ska manifestera nya bilar, nya hus, nya relationer, nya, så ja, jag får inte säga för mycket, för jag har ju pratat om intuition och att sätta intentioner också, så det, om det inbegrips manifestering, så är jag skyldig till också. Men det är en grej att ha den här idén om att jag ska få olika saker och manifestera, och det är en annan då att även Jesus bad ju Gud att ja, men snälla, hjälp mig från de här problemen, men la till då but may thy will be done, alltså låt din vilja ske. Så även om vi kan ha, såklart, vi kan be om saker, det är såklart inget fel med det. Det är bara det att min bild i alla fall med, från den här The Secret, och en del av den handlar i princip enbart om att så här, folk ska manifestera prylar till sig själva. Och ja, det, om det är det som är ens stora mål i livet, att manifestera prylar till sig själv, så är det ju helt okej att göra det, såklart. Men det är inte min väg i alla fall, utan för mig är det att be om att få vägen visad, visa mig vägen och gör mig villig att vandra den, vilken väg det än är. Om det är en väg i fattigdom eller om det är en väg i rikedom är inte mitt val. Det är inte upp till mig, helt enkelt, utan jag vill bara vandra vägen som är sann. Kom att tänka på en kvinna som heter Gina Lake som har kanaliserat bokserien Jesus Speaking. Hon finns på YouTube och ja, som på Audible och massa böcker. Gina Lake, Jesus Speaking, och det kan låta väldigt kristet sådär, men pratar om allt möjligt då. Hon var i alla fall, poängen är att hon var fattig. Eller fattig, hon hade väldigt lite pengar, hon från USA då, och levde så under väldigt, väldigt lång tid. Jag tror det var fram till hon var 60 plus någonting som hon började få någon sån här inkomst igenom det hon höll på med. Men hon hade hela tiden en tro då, en tro på att, inte nödvändigtvis att hon skulle tjäna pengar, men att det här är den vägen jag ska gå. Även fast det är svårt, även fast hon inte vet hur hon skulle få ihop månaderna. Så att göra det här arbetet då, eller man ska säga, jag känner många, det är många bekanta till mig som beskriver liknande saker, hur de lägger allt sitt fokus och energi på någonting här som inte nödvändigtvis genererar några pengar, men som genererar någonting då, och man vet inte ens vad riktigt. Och det här är att gå in i, jag använder de här kristna termerna igen, i det icke-vetandets moln, the cloud of unknowing. För där är det igen, visa mig vägen bara och gör mig villig att vandra den. Vi ber om att bli visade, inte om att få pengar. Det kan såklart vara att om vi har, igen, det är inget fel att be om saker, det är inget fel att be om pengar och göra det i kärlek eller i vrede. Men traditionerna tenderar inte säga att det är vägen vi bör gå, så här, vägen att söka pengar. Precis som det inte är att söka något annat typ av begär, sex eller andra prylar, eller makt eller status, utan det är att göra det som är sant, vara hjälpsamma, vara kärleksfulla, vara så som de här personerna, Teresa av Avila, Teresa av Lisieux, Teresa av Moder Teresa, Jesus, Buddha, Mohammed, alla de här personerna, hur var de? Jo, de var kärleksfulla, de var medkännande, de hade omtanke, de var sanna. De var sanna. De, ja, faktiskt så var det ingen av dem som hade särskilt mycket pengar, utan de var fattiga också. Det är inget mål såklart, men det är bara en intressant aspekt. För mig själv så har jag många gånger tänkt att bara leva som en sån här zen-munk i, vad säger man, om i något litet hus. För mig är det tilltalande. Jag gillar det minimalistiska, att ha lite saker. Och även för mig i alla fall, så även om det känns tryggt med tanken på mycket pengar, så känns det också på något sätt som en börda. Jag vet inte, så känns det intuitivt för mig bara. Det kan nog vara olika för olika människor, men på något sätt så känns det skönt att vara fri från pengar också, precis som allt annat. Alltså allt annat som prylar, ha saker, ha grejer och sådant. Det är, och det kan nog skilja sig mellan olika personer. Det är bara jag, så kanske min personlighet. Men så känns det intuitivt för mig att... Men såklart inget roligt. Det, så blir det för mig också, att om jag inte har pengar till att göra saker som jag vill göra, så blir det någonting som jag kan irritera mig på potentiellt. Så ja, det är verkligen en utmaning. Jag tänker på Star Trek, där i den världen så har de tagit bort pengar, tror jag. Jag vet inte hur de lever då, men det är som en så här, när man hör om andra personer, eller vad heter det, andra grupperingar i galaxen, typ sådana här som arkturianer eller plejaderna, folk från varelser från plejaden eller andra ställen, att det verkar som att där sägs, där har de inte pengar, utan där det är ingenting som finns där. De verkar inte ha så mycket andra problem heller av olika slag, men det är bara en intressant idé, eller intressant att notera det, tycker jag. Så hur, det blir så här intressant fråga. Hur vore det att leva utan så här tanken på pengar? Hur är det att om pengar inte fanns, hur skulle det kännas då? Hur är det att leva utan pengar? Det känns ju skönt, tycker jag. När jag säger i alla fall. Det känns skönt när jag tänker på det. Det blir öppet. Det blir inte någonting som man behöver relatera till, som skapar oro. Eller som... Ja, jag kommer inte på vad de heter, de här som hjälper folk. Lyxfällarna. Lyxfällan. Människor som har låtit begäret ta över ungefär och förköpt sig. Så det kan vara människor. Nu är det förvisso mest människor som har ganska lite inkomst generellt. Så jag menar, och där ser vi den här grejen. Så länge människor har hyfsat hög inkomst, så uppstår inte så många problem. Det är väl någon här och där som jag sett som dykt upp som någon typ av spelberoende. Då går det att bränna såklart hur mycket som helst. Det går att göra så med pengar. Även sådana här, ja men vissa idrottare vet jag, som har kommit in med ett mindset, eller man ska säga. Och så får de väldigt mycket pengar. Men har inte... Samma sak då som människor som vinner massa pengar. Och det tenderar ju inte leda till något gott. Utan många som vinner massa pengar, så dels gör de av med dem. Dels förlorar de andra relationer, för att relationen till andra människor förändras när vår ekonomiska status förändras. Folk börjar be om pengar och så blir det konflikter kring det. Och sen efter några år så är det många av dem då, likt de här idrottarna, som bränt dem. Och då är man ännu sämre däran än innan många gånger. De har både bränt sina pengar och sina nära relationer. Så det är verkligen ett sånt här tvåeggat svärd. Pengar. Det är inte som träning exempelvis som tenderar mest bara vara gynnsamt för oss. Samtidigt som det såklart, jag tror jag sagt såklart 100 gånger också, känns som. Samtidigt som det är väl värt att notera att ha en, vad ska man säga, hälsosam relation till saker i vår omgivning är viktigt. Så att precis som relationen till andra människor, om det ska kännas skönt i relationen till en annan människa eller skönt i relationen till oss själva för den delen, skönt i relationen till världen, så kan vi behöva jobba för det. Kan behöva titta på det, kan behöva undersöka det, ställa de här frågorna på samma sätt och vår relation till pengar. Så det är definitivt värt att kontemplera. Istället för att bara hamna i så här, jag gillar det, jag vill inte tänka på det, jag tycker illa om det eller sånt där. Det finns ju de sådana här andliga nissar som jag har hört prata om det, som pratar typ i termer av att ja, men det är en energi bara och ja. Och så kan man säkert också se det. Det är ju ett fenomen bara i världen. Det var någon som ställde mig frågan om krypto också i, jag kommer inte ihåg namnet nu, men i kommentarsfältet tidigare, vad jag tänkte om det. Och krypto är en sån här intressant sak tycker jag, likt hur jag i alla fall kan tycka om ekonomi generellt där, och de här två polerna med höger- och vänsterpolitik som påverkar hur vi ser på ekonomi, som egentligen handlar om värderingar i slutändan. Det här conflict of visions som jag pratade om med Thomas Sowell. Men vi har ju krypto som har kommit upp som en ny typ av valuta då, som skiljer sig från traditionell valuta helt enkelt. Bitcoin då som är mest känt, men även som Ethereum. Det finns Stax och Dogecoin och massa olika, hur många som helst. Många kryptoscams också som man säger, och NFTs som kommer. Att man köper bilder som inte är värt någonting. Och många menar ju att krypton inte var värd någonting. Det här är också en vattendelare mellan ekonomer och människor som håller på med pengar. Jag tror han Warren Buffett, som är en av de här kända investerarna, uttalade sig väldigt kritiskt om krypto under många år i alla fall. Kanske fortfarande gör det. Och vem vet vad som kommer hända. Men om man tittar på utvecklingen av Bitcoin då, eller Ethereum, så i princip när du än köpte så kommer du ha tjänat bra med pengar på det. Du kan även om du köpte under när det stod som högst innan kraschen där 2018, så är det är långt över det. Ingen kan väl säga om det kommer fortsätta öka heller och så. Jag vill definitivt inte ge några tips och sånt, för det, jag kan inte det. Jag vet inte hur det där fungerar. Jag kan bara säga att min egen känsla är att det på något sätt så känns det. Det finns ju negativa grejer med Bitcoin, att det drar mycket energi som det verkar, el och så, för att skapa. Men den här demokratiseringen av, eller borttagandet av storbankerna helt enkelt, att det går att utväxla värde utan att de är inblandade mellan människor peer-to-peer, som man säger, är, tycker jag, väldigt sunt. Det är en väldigt fiffig uppfinning, Bitcoin och Ethereum. Och lyssnar man på någon som Vitalik Buterin här, så han som, jag vet inte om man uttalar hans namn eller om han heter så riktigt, som utvecklade, jag vet inte om det var han var själv eller han gjorde de andra, men Ethereum, den här kryptovalutan, Ether. Han är ett geni helt enkelt när man lyssnar på honom. Han är otroligt intelligent och verkar schysst också tycker jag. Så, och många personer, det finns många lömska fula fiskar där, men många schysst också tycker jag. Man vet ju inte vem som utvecklade Bitcoin, vilket också gör lite sådär magiskt, mystiskt, mytiskt. Men det är någonting som jag tycker är väldigt spännande med det. som gör att jag gillar det och på något sätt tror på det intuitivt. Men jag vill inte, definitivt inte rekommendera någon att köpa något, för de är, som man säger, högst väldigt volatila. Och det är de ju definitivt, så kan man säga, även om utvecklingen varit nästan exponentiell. De ökar väldigt mycket, och just nu så står de också väldigt högt i kurs, så att säga. 2017 tror jag det var någonstans där, så fick jag som en väldigt tydlig intuition faktiskt att lägga lite pengar som jag hade då sparat i just i kryptovaluta. Det var som en så här jättetydlig intuition som jag fick bara. Och så agerade jag på den. Och mycket riktigt så var ju det helt rätt. Sen hade jag någon intuition om att jag skulle sälja. Men jag gjorde inte det, för det var så krångligt att hålla på med det. Men sen så sjönk det. Så det, vad vet jag om vad som hade hänt. Men ja, det är bara en sån grej också, tycker jag, som är spännande att känna in ens egen ekonomi. För så försöker jag leva mitt liv intuitivt. Så även om ingen skulle rekommendera det, så har jag väldigt stora delar av så här mina pengar i kryptovaluta. För det känns rätt bara. Jag gillar det. Det är vad min själ önskar. Så då gör jag så. Sen har jag inte så mycket tankar om det. Jag vet inte. Det här är för svåra saker. Och veta någonting säkert om, skulle jag säga i alla fall. Det finns experter som säger det ena och experter som säger det andra. Precis som ekonomi generellt. Vissa säger att man ska sänka skatterna och vissa säger att man ska höja skatterna. Hur ska man veta vad som är rätt? Det är väldigt, väldigt svårt, skulle jag säga i alla fall. Vägen för mig, som jag varit inne på, är att strunta i alla de här grejerna och bara gå inåt. Inte att, vad ska man säga, strunta i världen omkring mig. Definitivt inte. Men hitta sanningen inom mig själv då. För det finns ju ändå ingen utanför som kan säga. Vi kan prata med folk och vi kan ta in information, vilket såklart är bra. Såklart, kom igen där. Det är bra att vi lyssnar på andra människor. Det är bra att vi tar in information. Det ökar sannolikheten för oss att fatta informerade beslut, eller informerat intuitiva beslut snarare. För även börsmäklare, sådana här The Wolf of Wall Street, sådana människor, som jag har hört många sådana prata också om, hur de bestämmer vilka aktier de ska köpa och sälja och sådär. Ibland kan det vara insiderinformation som man går på, såklart, och då, men det är ju lite fusk. Men vad de gör är att de tar också in all information, precis som jag pratar om här. Man tar in, man lyssnar på människor, man läser, kollar på kursen, man gör beräkningar. Men i slutändan så säger många av dem att de går till sin magkänsla. Vad ska jag göra nu när jag har hört allt det här? Jag har tänkt det här, jag tänker så här, det går här, så här går så här. Men det går inte. Vi vet inte vad som ska hända, helt enkelt. Och med magkänsla, när de säger att de går på det, ja, det är bara ett annat sätt att säga att de går på intuition. De går på det, med andra ord, själen vill, eller vad man nu vill använda för ord för det fenomenet. Det är inte det rent kognitiva, det är inte vad Einstein kallar för tjänaren, utan det är vad Einstein kallar för mästaren då, nämligen vår intuition. Har man inte tillgång till det, så blir det såklart svårt, men jag tänkte jag ska göra en video om det också, hur det är. Men jag tror de flesta som du som lyssnar på det här har någon känsla i alla fall för vad din intuition är. Vad känner din intuition i förhållande till pengar? Man kan ställa sig frågor, behöver jag ha mer pengar? Ska jag göra någonting för att få mer pengar? Och lyssna bara. Lyssna på vad det kommer för svar. Man kan ställa sig frågan, har jag det okej ekonomiskt? lever jag i tillräcklig rikedom? Och se vad svaret är. Och det kan vara att man kan få svaret nej. Det kanske, jag kanske rör mig mot mer pengar. Rikedom kan ju betyda olika saker, så det är lite krångligt att ställa den frågan kanske. För rikedom för Jesus, för Moder Teresa och andra handlar det ju inte om pengar. Utan det är det här ögonblicket. Den här att vakna upp till sanningen, till dig själv, till den här världen. Pengar, likt allt annat, är en del av illusionen då, ur det perspektivet. Ingenting vi ska fästa för mycket vikt vid. Utan det viktiga är att söka sanning, söka oss själva. Vara kärleksfulla, vara omtänksamma. Ja, okej. Okay. Det var det jag hade för idag. Tack för att du lyssnade och på återseende.